Hejsan hejsan och välkomna till Förhandlarpodden igen, och det vi sa senast, avsnitt nummer 2 om vår framtida lönepolitik. Och förra avsnittet så pratade vi ju mer om Kommunals egna lönepolitik. Hur ska vi hantera de löneökningar som kommer både på central och lokal nivå? Dagens avsnitt ska handla mer om makroperspektivet, och gäst idag är Ludvig Lundstedt.
Hejsan, tack så mycket.
Och Ludvig presenterade ju sig väl senast, och Malin Sjunnebo som alltid också är med kommer lite senare, men hon håller just nu på och grejar det sista med kyrkans avtal, så hon kommer om en liten stund, så är det i dessa tider. Men jag tänkte börja, Ludvig, då, eftersom vi ska prata makroperspektiv. Du brukar oftast med mig prata om makro- och mikroperspektivet när det gäller lönebildningen. Kan du förklara de här två begreppen som en liten inflygning till dagens avsnitt?
Ja, men det är väl ett sätt bara att differentiera lite mellan det vi pratade om förra veckan, som vi benämner lite slarvigt som en form av mikroperspektiv. Det är alltså Kommunals avtal med våra motparter. De här äger vi på ett helt annat sätt själva tillsammans med våra motparter, de här avtalen. Men sen har du ju det här lite större perspektivet då, det vi kallar då slarvigt makroperspektivet. Där handlar det ju om samhällsekonomin mer i stort, den svenska lönebildningen i stort, där Kommunal är en del. Men vi har många, många andra parter som inte är våra avtalsparter nödvändigtvis också, som har en åsikt om hur lönebildningen ska fungera med mera.
Och det här makroperspektivet, det är väldigt speciellt i svensk lönebildning, eftersom parterna på svensk arbetsmarknad tar hand om hela makroperspektivet när det gäller lönebildningen i Sverige. Och i många andra länder i både Europa och världen så är det ju staten som har kraftig inblandning i makroperspektivet. Och det är inget konstigt, eftersom lönebildningen har så stor påverkan på ekonomin. Har du koll, Ludvig, på hur stor del av liksom BNP eller lönerna är i Sverige, ungefär?
Hur stor del av BNP lönerna är vågar jag inte svara på. Men det man kan säga, du har ju helt rätt i liksom att lönebildningen är ju en jätteviktig del av ekonomin, såklart. Och inte bara av ekonomin, utan av människors. De flesta människor försörjer sig på sin lön. Liksom. Så att det är en jätteviktig del av den svenska ekonomin, och därför väldigt viktig. Och i Sverige, som du säger, Johan, så är det ju parterna som tar hand om lönebildningen, men i många andra länder så går staten in och tar ett större ansvar. Det man kan säga är ju att det finns ju inget västland eller industrialiserat land i världen som helt har släppt lönebildningen till marknadskrafterna, utan på ett eller annat sätt så finns det antingen genom fackföreningar eller genom staten någon form av inblandning i den här marknaden.
Och vi hade för, nu kommer jag inte ihåg sen, för flera avsnitt sen, hade vi ju Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo på besök i podden. Och det gick vi igenom också den delen som staten har blandat sig i lönebildningen. Och det är ju framförallt via Medlingsinstitutet och de direktiv de jobbar med. Och de har ju egentligen fyra uppdrag. Det ena är att hålla koll på lönestatistiken i Sverige och hålla parterna informerade om det, så att vi vet vad vi gör. Men de går ju också in i medling när något fack har varslat om konflikt, om man inte har ett eget förhandlingsavtal och egna medlare som till exempel industrin har. Och det tredje målet de har, det är ju att värna det så kallade märket. Det vill säga det industrin har bestämt ska de utgå ifrån i medling, och det står också i deras uppdrag från regeringen. Så indirekt så har ju då staten blandat sig i lönebildningen på ett sätt, kan man ju säga. Och det fjärde uppdraget är att förhindra arbetsmarknadskonflikter, och de kan ju ske vid två tillfällen. Dels det som har hänt för Kommunal nu när vi har varslat om konflikt med kyrkan. Då har de ett uppdrag att förhindra att konflikten bryter ut, och det gör de ju just genom medling. Och den andra situationen är när ett fack vill ha ett kollektivavtal på en arbetsplats som inte har kollektivavtal. Vi skulle kunna ta ett litet hemtjänstföretag någonstans i Sverige som vägrar teckna kollektivavtal med Kommunal, och vi har medlemmar där. Då kan vi ta ut de medlemmarna i strejk för att få till ett kollektivavtal. Och samma minut vi gör det, då kopplas medlingsinstitutet in för att förhindra den här strejken. Och då medlar de då mellan Kommunal och det här företaget för att förmå företaget då att teckna ett kollektivavtal och förhindra en eventuell konflikt. Så de har fyra stora huvuduppdrag. Men vi tänkte inte djupa oss i statens inblandning så mycket och inte heller i medlingsinstitutet, utan det finns ju det här avsnittet som jag vill uppmana er att lyssna på om ni vill höra mer om det. Utan det vi tänkte prata om idag det är de makroperspektiven egentligen. Hur tänker man när det gäller med lönebildningar som parter och hur har facket tänkt och hur kanske tänker arbetsgivaren när det gäller detta och varför blir det som det blir? Ungefär så tänkte vi.
Precis, och vi har ju en situation i Sverige där vi har det som man brukar kalla industriavtalet som har gällt sedan 1997. Det kan vara intressant när man tittar på industriavtalet och varför vi har det att gå tillbaks lite i tiden och se vad var det som ledde fram till det här industriavtalet egentligen. Och det börjar ju liksom väldigt mycket på 50- och 60-talet med den solidariska lönepolitiken. För det ska man säga, det här med att industrin är lönenormerande är ju ingen ny företeelse på svensk arbetsmarknad. Det kom ju redan med den solidariska lönepolitiken.
Vad byggde den, vad var det? Det var ju en idé, eller inte en idé, det var en politik som LO drev på 50-60-talet. Vad var liksom grundpelarna i den solidariska lönepolitiken?
Det fanns ju egentligen två grundpelare skulle jag säga. Den ena var liksom en politisk bit om att utjämna löneskillnader mellan olika avtalsområden.
Och sektorer, va?
Och sektorer, ja. Precis. Och den andra delen var den ekonomiska biten där det handlade om att man skulle slå ut företag som inte var produktiva. Grundtanken var att du ska inte kunna som företag konkurrera med låga löner. Utan vi ser till att höja lönerna på samma sätt överallt i ekonomin. Och på så sätt kommer företag som inte är produktiva nog att slås ut. Och arbetskraften omfördelas till de mer produktiva företagen. Mm. Och på så sätt skapar vi ekonomisk tillväxt. Det var liksom grundtanken i den solidariska lönepolitiken.
Och då kan man ju säga också att den solidariska lönepolitiken gav ju ett golv, det vill säga att LO drev ju då att alla i samhället skulle få löneökningar och ganska likvärdiga löneökningar. De utmaningar man fick när man hade tryckt den solidariska lönepolitiken ganska hårt, det var ju att de företag som gjorde stora övervinster, där minskade ju då den så kallade löneandelen, det vill säga att lönerna ökade egentligen inte så mycket som företagen egentligen kunnat haft råd med. Och då kom ju LO-kongresserna på om att då ska vi införa det som då kallades för löntagarfonderna, det vill säga att de här företagen skulle betala en viss straffskatt till löntagarfonder. Men vi ska inte komma in på det, men den solidariska lönepolitiken byggde just på det att vi skulle höja lönerna, vi ska inte konkurrera om låga löner i Sverige och därmed så slogs ju företag ut som inte kunde betala de löneökningarna.
Precis, och tanken var ju då som sagt att det var ju någonting som var sunt för ekonomin, för vi vill ju inte ha företag som inte är produktiva, det vill säga som inte producerar tillräckligt effektivt.
Och då kommer vi ju oavsökt in på den ena hörnstenen i makroperspektivet, det vill säga produktiviteten. Vad är det här med produktiva företag? Men nu har Malin kommit in här. Du har just nu skrivit det sista med kyrkans avtal, men välkommen!
Tack så mycket!
Ja.
Tack!
Det är så här med Förhandlarpodden. Vi sitter ju och förhandlar och även om man har bokat tid här i poddstudion så finns det arbetsuppgifter som ändå måste utföras. Men du är hjärtligt välkommen!
Tack!
Och vi är ju inne nu på produktivitet och kan ni beskriva lite, vad är produktivitet egentligen, Ludvig?
Alltså produktivitet handlar ju om hur mycket varor och tjänster för den delen en person kan producera liksom. Och det är kanske lättast om man tänker sig ett så här klassiskt industrilöpande bandprincip. Hur många bilar klarar en person av att producera på en viss tidsenhet, alltså en timme till exempel? Och om vi går bakåt i tiden så vet vi liksom att det tog ganska lång tid att producera en bil. Du behövde väldigt, väldigt många personer som var delaktiga i den här processen. Idag med hjälp av olika maskiner med mera så klarar en arbetare att producera många, många fler bilar på samma mängd tid. Och det gör ju såklart att liksom ekonomins hjul kan rulla snabbare. Det blir billigare att producera varor och tjänster i grunden.
Och ett annat exempel är ju om man tar några av våra sektorer. Vi kan ta gröna sektorn. För 50-60 år sedan så hade vi en typ av traktorer och maskinpark som kunde producera på fälten. Idag är det mycket större maskiner, men det är samma person som kör traktorn. Så idag kanske en person gör lika mycket som fem traktorer för 50 år sedan. Precis. Och det är klart att då behöver inte arbetsgivaren köpa in fem traktorer och de behöver inte heller anställa fem personer. Och därmed så uppstår ju då det här utrymmet att du kan ju i praktiken då höja lönerna med de här fem personernas löner för att en person gör fem personers jobb. Och det är ju det som är produktivitet.
Det är produktivitetsökningen, precis. Och ofta så känner du ju inte av den här skillnaden från ett år till ett annat. Men börjar man titta på de här väldigt långa historiska perspektiven så blir den ju väldigt, väldigt uppenbar produktivitetsökningen som har skett.
Mm.
Det är då vi ser hur mycket effektivare vi har blivit.
Mäter man produktiviteten inom alla sektorer i Sverige? Jag vet ju att hälso- och sjukvård till exempel är ju undantaget i den statistiken.
Ja, nej, men det finns ju produktivitetsmått liksom som mäter hur produktiva vi är och hur produktiviteten förändras över tid i Sverige, absolut. Mm.
Så ett måttstock är då att vi vill ha del av produktivitetsutvecklingen i lönebildningen på makroperspektivet.
Precis. När produktiviteten ökar så vill vi ta del av den produktivitetsökningen i våra löner. Så ökar produktiviteten med 3% så vill ju vi att det avspeglar sig också i våra lönekuvert.
Ja, därför att precis som vi beskrev att om en person gör två personers jobb och så slår man ut det på alla, då blir det en procent totalt sett i produktivitetsökning i landet. Och jag vill nog hävda att genom den solidariska lönepolitiken som LO har bedrivit så har vi ju genom att slå ut oproduktiva företag hållit upp en väldigt hög produktivitet i Sverige. Men vi har samtidigt fått en utjämning när det gäller löner, så det liksom har varit två flugor och en smäll egentligen. Bra för Sverige, bra för arbetstagarna, bra för svensk ekonomi.
Mm, precis.
Om vi kommer in på det andra benet, och det är ju någonting som nu vi är lite chockade över, och det är ju det vi kallar för inflation. Malin, vad är inflation för någonting?
Ja, men inflation om man beskriver det i de lekmannatermer som när man förklarar för barnen eller på Lilla Aktuellt vad inflation är, så är det ju helt enkelt att det som vi köper, varor och tjänster, stiger mer i pris än vad löneökningarna gör.
Mm.
Så att vi, för de pengarna vi har i plånboken, så kan vi köpa mindre.
Mm.
Vi kan konsumera mindre. Så det gör att även om lönerna ökar 2%, men kostnaderna i övrigt ökar 3%, så har vi ju mindre pengar att röra oss med helt enkelt.
Det här med reallöneökningar. Mm. Vad är det som driver inflation, Ludvig? Vad är det som gör nu till exempel i Sverige att vi har inflationstakten här nu i mars tror jag upp mot 6%? Vad driver en inflation i ett samhälle? Vad är det som gör att våra pengar blir mindre värda?
Det finns olika orsaker till varför vi har inflation i samhället. Och nu den senaste inflationen vi ser här väldigt mycket är ju ett resultat av stigande energipriser. Som i sig är ett resultat av bland annat Rysslands anfallskrig mot Ukraina som har gjort att energipriserna sticker iväg. Men det är ju en typ av inflation som vi har idag. Men sen kan du ju också ha inflation på grund av att lönerna driver på inflationen. Och det var ju det som hände på 70- och 80-talet. Det vill säga att om alla personer kräver högre löner samtidigt, men ekonomin inte kan fixa, liksom utbudssidan på ekonomin inte klarar av att anpassa sig till detta, Så finns det en risk att inflationen drivs på istället. För då kommer företagen att höja priserna på sina produkter. Eftersom alla företag har ju, nästan alla företag i alla fall, har ju anställda. Så deras löner går ju upp. Och då måste ju företaget göra någonting för att få in de pengarna. Så de höjer priserna. Och då får du en inflationsdrivande lönebildning helt enkelt. Och det var det som hände väldigt mycket på 70- och 80-talet. Vi startade ju också med en oljekris. Mm. Men sen började facken att driva på löneökningarna och då drev det på inflationen.
Och på detta sättet så hänger ju inflationen och produktiviteten ihop. Det vill säga om du höjer lönerna med produktiviteten så behöver ju inte företagen höja priserna.
Nej.
Det vill säga att om vi jobbar, om det blir mer effektivt arbete så samma personer kan göra mer så kan man ju höja lönen utan att företaget behöver höja priset på sin vara eller tjänst.
Precis.
Och det är ju så vår taktik har varit hittills och det kan man säga också LO-kongressen har slagit fast flera gånger att vi ska höja lönerna utifrån ett inflationsmål, inflationen och en produktivitet. Och då mäter vi ju produktiviteten och försöker gissa hur kommer produktiviteten se ut i Sverige de närmsta åren. Och nu är ju inflationen framförallt driven av energipriser och den slår ju nu igenom i matpriser eftersom det blir dyrare att producera mat. Men nu ser vi ju också att andra delar av ekonomin börjar höja sina priser på grund av att matpriserna till exempel går upp. Då går restaurangpriserna upp och det blir dyrare i de leden också. Mm. Och då har vi nu landat på den här höga inflationen som vi har inte haft så hög inflation egentligen sen 90-talet.
Nej, jag tror att det är senast.
Mm. Det är en väldigt speciell situation och egentligen har vi ju det som Malin var inne på att vi har ju levererat i princip reallöneökningar i 30 års tid i Sverige. Mm. Det vill säga att vi har höjt lönerna mer än inflationen.
Precis.
Det vill säga att dina kostnader som du betalar räkningar, det vill säga mat och hyra och bil och drivmedel har ökat med låt säga 1,5% och din lön har ökat med 2% och då har du fått 0,5% ökad köpkraft som du kan göra andra saker för. Och det har ju varit en enorm framgång måste man ju säga för svensk fackföreningsrörelse att vi har lyckats med det. Men nu är vi ju i ett trängt läge där vi inte riktigt vet hur produktiviteten ser ut i Sverige och inflationen nu sticker.
Precis, nu drar vi inflationen iväg så nu får vi ju ett år här med troligtvis reallönesänkningar under 2022. Så ser det ut.
Och jag brukar ibland tänka så här, det har inte varit det på 30 år, varför måste vi som är ansvariga för det? Men det är väl så, varje generations fackliga ledare och fackföreningar och arbetsgivare behöver hantera sina utmaningar och sina problem. Och det här kommer ju bli en enorm utmaning. Men om vi inte ska förhålla oss allt för mycket just i här och nu utan ha mer ett bredare perspektiv på det här makroperspektivet. Tänkte vi komma in då om lön och inflation hänger ihop. Men hur mycket kan man höja lönerna då? Alltså, går det att höja dem liksom?
Nej, men det finns ju en risk om precis som vi var inne på här, att om du driver på löneökningarna för mycket, och det var ju det som hände då där på 70- och 80-talet. Där fanns det ju ofta, i kollektivavtalen då fanns ju olika villkor inskrivna i kollektivavtalen, att man minst skulle ha inflationen eller minst ha som det fackförbund som hade högst löneökningar. Och det här gjorde ju att du fick en liksom en inflationskarusell, för alla bara fick ju högre och högre löneökningar hela tiden. Det drev inflationen, vilket gjorde att kraven på löneökningarna blev ännu större och så vidare och så vidare. Och så kom man in i liksom en ond cirkel här. Utan det viktiga är ju någonstans att det som vi är inne på, liksom att du höjer lönerna i takt med produktiviteten. Samtidigt så kan du ju då liksom ta ut mer i löneökningar, men då kommer det ju innebära att några andra får mindre, det vill säga kapitalägarna i det här fallet, de får ju stå tillbaka. Så det blir en omfördelningsfråga då mellan arbete och kapital om man ska vara förenklare.
Och det vi pratar om nu då, det är ju det vi kallar för lönekostnadsnormen. Det är avancerade ord här, men lönekostnadsnormen, alltså hur mycket kan vi, tror vi? För det är ju ingen som vet egentligen, det kan man ju bara se i spåkulan och sen kan man utvärdera efter om vi gjorde rätt. Men hittills har svensk fackföreningsrörelse då haft den här ingången att vi ska ha reallöneökningar och vi ska tugga på sakta men säkert. Vi vill öka lönerna precis så mycket så att inte inflationen sticker iväg och vi bygger det på en hög produktivitet. Och det kallar vi då för hur mycket kan lönerna öka med. Och det där kan man bara utvärdera efterhand om vi lyckades. Och just nu är det ju ett svårt läge. Priserna går upp och vi levererar inte vårt viktigaste uppdrag just nu. Ingen fackförening gör det, det vill säga reallöneökningar. Men den andra normen som vi pratar mycket om inom LO och Kommunal, det är ju det vi kallar för fördelningsnormen. Det vill säga om det nu finns det här löneutrymmet som vi nu inte vet vad det är, men om det sätts fast. Vad menas med den här fördelningsnormen, Malin?
Ja, fördelningsnormen är ju hur den här pengapåsen som finns hos arbetsgivaren, hur ska man då fördela de pengarna som finns mellan olika grupper eller mellan arbetare och tjänstemän, eller det är ju på olika sätt hur man kan beskriva det. Men det är ju hur man då, ja, egentligen hur man skär kakan.
Hur den ska, fördelningen ska se ut. Kan man säga, det är väl en fråga till båda, det här med att produktivitetsutvecklingen, den kan ju vara till exempel, vi leker med tanken att Volvo i Göteborg köper in en Bauta-robot och så ökar produktiviteten där väldigt mycket. Men kan man säga att en produktivitetsökning bara ägs av det företaget eller den sektorn, eller liksom finns det någon slags fördelning av produktiviteten? Vi brukar ju säga Kommunal, nu svarar jag lite på frågan, att en stark välfärd gör att Sverige kan upprätthålla en hög produktivitet. Det vill säga att stor del av befolkningen kan arbeta eftersom vi har en väl utbyggd förskola och skola. Men vi har också en väl utbyggd sjukvård som gör att människor inte är sjukskrivna så länge. Det är ju också viktigt för ekonomin. Eller för den delen att vi genom ett bra skolsystem levererar med en bra utbildad arbetskraft som kan driva den här produktiviteten. Men ibland hör man ju det här att vissa grupper vill ha mer, och det är ju inte ovanligt att Kommunal också säger att vi vill ha mer. Hur tänker ni runt det?
Nej, men precis. Alltså, det är ju ett problem med en industriavtal som vi har och den märkesbildning vi har. Det här med att eftersom märket är ett procenttal som gäller för alla avtal och alla branscher, så får ju väldigt svårt att göra relativlöneförändringar mellan olika branscher.
Kan du beskriva vad begreppet relativlöneförändringar, vad är det?
Börja med relativlöner då. Relativlöner är ju en gruppslön i förhållande till en annan gruppslön. Och det kan vara egentligen män kontra kvinnor till exempel. Det är ju ett sådant sätt, men det kan också vara undersköterska kontra bilmekaniker. Så egentligen kan det vara vilka grupper som helst, eller individer till och med. Två individer kan man ju titta på, Pelle kontra Lisas lön. Det är ju relativlönen, en gruppslön i förhållande till en annans lön. Så då brukar man ju till exempel när man tittar på grupperna män och kvinnor prata om att kvinnor har cirka på svensk arbetsmarknad 90% av mäns löner. Det vill säga i genomsnitt så tjänar en svensk kvinna på arbetsmarknaden 90% av en mans lön. Sen har du relativlöneförändringar då, och det är ju hur den här skillnaden förändras över tid. Och då ser vi, om vi tittar på män och kvinnor till exempel, att skillnaden har minskat. Det vill säga, det var mycket större löneskillnad mellan män och kvinnor om det går 20-30 år tillbaka i tiden än vad det är idag till exempel. Så det är ju själva relativlöneförändringen.
Ja, och på vilka sätt, Malin, kan man bedriva relativlöneförändringar? Vi har ju testat lite olika metoder i Kommunal.
Ja, men precis. Och som vi i Kommunal ser på relativlöneförändringar så är det ju att utjämna de skillnader som vi ser, strukturella skillnader som behöver utjämnas, för att i ett arbetsvärdering till exempel så anses ju undersköterska och bilmekaniker vara likvärdiga, men ändå så skiljer det 30 000 per år. Och då är det ju, för hur ska vi kunna utjämna det? Det är ju genom relativlöneförändringar. Och så som vi har jobbat i Kommunal så har det ju varit först genom det som vi 2016 hade med undersköterskesatsningen, att man såg till att det blev ett extra påslag för de som var undersköterskor. Och sen så har vi ju breddat den satsningen till vår satsning som vi hade nu här senast med yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg, som då också fick ett extra påslag då för att då kunna komma i kapp andra grupper. Så det är ju ett sätt att uppnå relativlöneförändringar Det vill säga att ge lite mer till vissa grupper för att de ska kunna komma i kapp andra grupper.
Mm.
Och då kan det ju, som vi sa här, det kan ju vara undersköterska kontra bilmekaniker, men man kan ju också se det som undersköterska kontra sjuksköterska, till exempel, inom, på samma arbetsplats, att det är två olika grupper där, och att utjämna skillnader.
Och då kan man väl säga så här att Kommunals nuvarande politik har ju varit att vi har accepterat, om än inte alltid jublat, över lönekostnadsnormen, det vill säga att industrin har satt det här märket, och det är utifrån flera aspekter varför vi har landat i det hittills. Nu ska vi diskutera det på kongressen, får vi se vad kongressen, men hittills har vi sagt att det är viktigt med en stark industri i Sverige, av två skäl. Dels så inbringar de väldigt mycket skattepengar och det finansierar indirekt välfärden i Sverige. Men det är också viktigt för Kommunal att ha en industri över hela landet, därför att medlemmarna i Kommunal, majoriteten i vart fall, jobbar ju indirekt i välfärden, och den välfärden finansieras av kommuner och regioner. Och kommuner och regioners skatteintäkter kommer ju från löner. Så att genom att ha en bra och stor livskraftig industri runt om i landet så skapar ju det skatteintäkter och indirekt och möjligheter för oss att driva upp lönerna. Så hittills har Kommunal liksom landat i att lönekostnadsnormeringen, om den bygger på reallöneökningar, att vi säkerställer att vi får det, att det bygger på produktiviteten, så har vi hittills landat i det. Men det vi har varit mer kritiska till, det är just det vi är inne på nu, det är fördelningsnormen. Hur ska den här kakan som då finns, som förhandlas fram just nu av industrin, fördelas? Och där har ju hittills varit strategin att LO ska sköta den där lönekostnads, eller förlåt, fördelningsnormen. Och där har vi då valt att kliva av vid två tillfällen, både 2016 och nu senast i avtalsrörelsen, på grund av att vi inte tycker att fördelningsnormen har dugit. Den har skapat för lite fördelning mellan det som Ludvig och Malin här nu beskriver. Och i detta nu så sitter vi ju givetvis och diskuterar dels inom LO, men också internt i förbundsstyrelsen och i Kommunal, och snart med våra delegationer också, hur ska vi se på den här fördelningsnormen. Och det är framförallt den här fördelningsnormen som LO-samordningarna hanterar, kan man väl säga. Men det är klart att en LO-samordning går ju också fram med en lönekostnadsnorm, det vill säga yrkanden som vi har i lönekostnad. Men det är framförallt den här fördelningsnormen som är viktig för Kommunal, att den blir bra. Och vi brukar ju säga, eller jag har sagt det flera gånger, det finns inget självändamål för Kommunal att stå utanför en LO-samordning, men det finns heller inget självändamål att vara med i en LO-samordning. Utan det viktigaste är att den här fördelningsnormen faktiskt blir bra, så att vi lyckas med det som LO-kongresserna har beslutat. Det vill säga att vi ska minska gapet mellan arbetare och tjänstemän, vi ska skapa reallöneökningar, men vi ska också minska gapet, det som Ludvig och Malin beskrev här, det vill säga mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken och branscher. Och där pågår det ju nu intensiva diskussioner inom LO givetvis. Och tidsplanen kan vara bra för poddarna då, det är ju att sista oktober kommer LOs styrelse kalla till repskap. Och då kommer LO-styrelsen föreslå LOs repskap ett förslag till LO-samordning. Och fram till dess så finns det väl inte så mycket att säga om det, utan det är interna processer mellan LO-förbunden och internt i Kommunal givetvis om det. Men om vi zoomar tillbaks lite, vad händer, vad tror ni skulle hända om någon grupp alltid får mer? Vi kan ju se inom våra avtalsområden att vi till exempel har tjänstemän som alltid får mer än oss i lönekuvertet. Vad kan det få för långsiktiga konsekvenser, Malin?
Ja, det kan nog få en rad långsiktiga konsekvenser. Givetvis en känsla av orättvisa och allt det vardagliga så. Men sen så får man väl se om det då är ett sätt som på något sätt accepteras inom ramen för industrinormeringen, och att det alltid är en viss grupp som får, så tror jag att det kommer att få konsekvenser på den svenska lönebildningsmodellen.
Mm.
Det kommer att vara svårt att upprätthålla den modellen som ändå i princip alla på svensk arbetsmarknad, parter, fackförbund, arbetsgivare, medlingsinstitutet är överens om att det är på det här viset vi ska ha svensk lönebildning.
Mm.
Och om den medger att någon grupp, till exempel så som vi har sett med tjänstemännen utifrån de sifferlösa avtalen exempelvis, alltid får mer, så tror jag att det kommer utmana den modellen som vi alla vilar på.
Mm. Du Ludvig, vi har ju sett att staten har ju till och med blandat sig i lite i den här fördelningsnyckeln, både när det gäller lärarna och poliser. Vad tror du det får för långsiktiga konsekvenser, eller är det engångsföreteelse? Det är kanske svårt då, men vad tror du?
Det är ju svårt att säga hur mycket det är en engångsföreteelse, eller det är det ju inte, eftersom det är åtminstone två gånger. Men, ja. Och hur mycket det här kommer bli liksom någon form av norm. Jag tror ju inte att det kommer bli en norm, men vad som det här visar någonstans är ju att det finns ju alltid en risk med statlig inblandning om inte parterna på arbetsmarknaden lyckas lösa de problem vi har med relativlöneskillnader mellan olika grupper och så. Mm. Och med lärare och poliser, och man kan ju ha åsikter om det var rätt eller fel, så ansåg ju staten uppenbarligen att parterna inte hade lyckats, och där fick man in med så kallade extra pengar genom det här lärarlyftet, tror jag att det hette, bland annat. Men problemet är ju, som alltid med såna här saker, att finns det inte en acceptans på arbetsmarknaden, bland arbetsmarknadens parter framförallt, eftersom det är de som äger lönebildningen väldigt mycket i Sverige, så är ju risken stor att du får kompensationskrav från andra grupper om en grupp får ut mer.
Mm.
Och det är ju det här som man hela tiden måste balansera någonstans. Liksom, vi lyckades ju med undersköterskesatsningen och den här andra satsningen för att vi hade lyckats bygga en sån acceptans någonstans på arbetsmarknaden.
Mm.
Bland de flesta grupper i alla fall. Men har man inte den acceptansen, då tror jag att då riskerar du få bara kompensationskrav från andra grupper, och risken i förlängning kan också bli en inflationskarusell om man har otur.
Det finns ju en borgerlig debattör, eller han är inte bara en debattör, Lars Calmfors, som är en, får man väl ändå säga, en borgerlig ekonom, som hur ska man uttrycka det? Hans teori är ju att man måste höja lönerna mer inom sektorer där vi ser arbetskraftsbrist. Och han har gjort en rad utspel att i offentlig sektor behöver man nu göra den här fördelningsnormen ännu kraftigare, så att man skjuter mer pengar mot offentlig sektor. Och då pekar han till exempel ut undersköterskor, vårdbiträden och barnskötare som grupper där vi har stora rekryteringsbehov i framtiden. Och då tycker ju han att i fördelningsnormen att vi behöver faktiskt bli överens om att skjuta mer pengar. Och då blir det på bekostnad av någon annan. Hur har det mottagits, hans den typen av utspel? Han är ju ändå en borgerlig och också används flitigt av Svenskt Näringsliv tidigare som ekonom.
Nej, det har väl inte mottagits jättebra såklart, eller jätteväl. Han har väl fått mycket kritik för de uttalandena. Men det är såklart att han har ju en poäng i det faktum att, och det är ju någonting vi påpekar också hela tiden, att ska du locka människor till de här branscherna att börja jobba och vilja spendera sitt yrkesliv i de här branscherna, så är ju lönen såklart en väldigt viktig del utav det. Det är inte det enda, det handlar om arbetstider, det handlar om arbetsmiljö med mera också, men lönen är såklart en viktig del för att locka människor till de här branscherna.
Ja.
Och då är det ju såklart relativlönen återigen är ju viktiga såklart. Det är ju det här som är någonstans att om du är på en liten ort till exempel och så har du en industri och sen så är det nästa, den andra arbetsplatsen du kan jobba i genom hemtjänsten. Om du vet att du kan få 5000 kronor mer i industrin, ja då finns det ju en ganska stor risk att du väljer industrin över hemtjänsten såklart. Och det är ju det Calmfors pekar på någonstans.
Och det ser vi ju nu, och den konkurrensen kommer ju bara öka nu när vi har den gröna omställningen i industrin. Vi kan ju bara ta Skellefteå som exempel, där tusentals kommer anställas direkt i fabriken, i batterifabriken. Men det är klart att det kommer ju skapas massvis av arbetstillfällen runt om den här fabriken också, i logistik och lager och restaurang. Och det är klart att ska kommunen kunna behålla sina anställda eller de privata vårdbolagen där uppe, så får de nog skärpa sig. Alternativet är att få en tillsvidareanställning, fasta scheman och 5000 kronor mer och slippa pissa i skogen. så tar man nog det före att få en visstidsanställning, sekundschema och dålig lön. Så att, och det är just det perspektivet han pekar på. Då ska jag ändå säga att Lars Calmfors har ju inte varit fackens bästa vän historiskt, utan han drev ju också en ganska tuff linje på 90-talet när jag blev fackligt aktiv. Han myntade ett uttryck ihop med sin ekonomkollega att hungriga vargar jagar bäst. Och hans teori var då att man skulle sänka A-kassan väldigt, väldigt kraftigt ner till socialbidragsnorm, alltså runt 12 000 kronor i månaden var det på den tiden. Och genom det skulle man då pressa medlemmarna i Kommunal egentligen, för det var de man pekade på, att ta jobb till lägre löner. Och teorin var ju då att genom att pressa dem att ta jobb till lägre löner, därför att alternativet var ju då en A-kassa på 12, så då skulle man kunna ta ett jobb för 15 000, det var ändå bättre än A-kassan. Därmed så skulle man då få lägre löner i offentlig sektor och därmed kunna sänka skatten. Det var liksom hans stora teori på 90-talet, och då myntade han och en ekonom som heter Radetzky hungriga vargar jagar bäst, och det där finns också på film, så det där körde jag mycket på den tiden när man körde facklig ungdomsskola, eller ja, när vi körde facklig ungdomskurser. Men nu har han vänt, och jag träffade honom för ett tag sedan och sa, det är intressant för att den politiken du drev på 90-talet och 2000-talet är ju stick i stäv med det du nu säger, för nu har du skapat det här monstret. Nu har han inte lyckats med hungriga vargar jagar bäst, men det är intressant att även borgerliga ekonomer kan ändra sig.
Mm.
Och då kommer vi in på egentligen den sista frågan, som är kanske en filosofisk fråga. Vad är en rättvis lön? Den har vi pratat mycket om på våra lönepolitiska konferenser, och jag går också mycket att fundera på. Det är därför jag säger att det är en liten filosofisk fråga, för den är ju, vad är rättvisa? Och bara man skulle säga det till 100 personer, vad är ordet rättvisa för dig, så tror jag att man kommer få, kanske inte 100 olika svar, men du kommer få väldigt många olika svar. Och nu lägger jag då in två variabler. Vad är en rättvis lön? Ludvig, hur tänker du runt den frågan?
Den är som sagt en väldigt, väldigt svår fråga, och jag tror inte det finns ett svar på den. Men alltså, någonstans så tror jag liksom när man börjar titta på hur vi tänker kring våra lönesystem och så som vi har, och titta på våra lönekriterier som vi, när vi pratar inom Kommunal i alla fall, som vi tycker ska finnas på en arbetsplats och sådär, så tror jag liksom att då börjar du någonstans koka ner det till vad våra medlemmar i alla fall ser som en rättvis lön. Vad är det för olika faktorer som ska påverka löneskillnader? För det är väldigt få personer som jag träffar i alla fall ute som skulle hävda att alla ska ha samma lön. Utan de flesta tycker att det är olika saker. Erfarenhet, ansvar, men också sådana saker som prestation och så, som ska påverka löneskillnader i slutändan. Och det är väl där någonstans det liksom kokar ner till. Sen så tror jag inte att om du frågar alla kommunalare att de skulle vara helt överens, utan det kommer finnas skillnader. Det kommer alltid finnas skillnader i vad som är en rättvis lön. Men jag tror att vi skulle komma en ganska bra bit på väg i att liksom ringa in de stora delarna i alla fall som vi tycker ska påverka lönen.
Mm. Malin, rättvis lön?
Ja, jag tror att man kan antingen ha en hög filosofisk tanke på en objektiv nivå, vad objektivt sett som är
en
rättvis
vara det,
lön. Ja, men jag tänkte inte försöka mig på det, utan jag tänkte istället försöka mig på den subjektiva sidan.
Ja.
Och det jag tror, och det som vi har pratat mycket om på våra lönepolitiska workshops och konferenser, det är ju vad som är upplevelsen av en rättvis lön. Hur upplever jag själv att jag har en rättvis lön? Och då är det nog min uppfattning att det som är det viktigaste är att man förstår varför jag har en viss lön.
Mm. Den upplevs rättvis.
Ja, den upplevs rättvis om jag vet att jag har ju fått 100 kronor mindre än Ludvig. För Ludvig har dessutom de här arbetsuppgifterna eller har gjort den här extra som inte jag har gjort. Eller tvärtom. Att det är nog det som jag har tagit med mig om jag liksom, från det här att man upplever att man har en rättvis lön och man vet varför man har den lönen som man har. Men Sen är det ju så att jag tror att det är få kommunalare, och inte heller jag, som tycker att det är rättvist att en undersköterska tjänar 30 000 mindre än en bilmekaniker.
Varför mina kollegor här blir stressade, det är för att jag nu tar en selfie-bild på oss som en teaser och reklam inför nästa poddavsnitt. Nu lever vi. Så, jag ber om ursäkt. Ja.
Ja, så jag tror jag nöjer mig där. Och så lämnar jag den högre filosofiska frågan till dig, Johan.
Nej, men jag tror att det handlar väldigt mycket om det vi pratade om i förra avsnittet. Att lite det ni båda är inne på, att det ska inte vara osakliga löneskillnader. Jag tror heller inte att alla vill ha lika lön för allt arbete. Det är ju mer en kommunistisk filosofi. Och den har egentligen aldrig svensk fackföreningsrörelse som kommunala medlemmar i slagit in på. Vi har egentligen aldrig, det lämnade vi bara på 1900-talet, den där filosofin. Utan vi tror ju på att det ska finnas löneskillnader på ett eller annat sätt. Och det är klart att utbildning är en variabel, ansvar är andra variabler. Men det får inte vara att man, bara för att man jobbar ett kvinnodominerat yrke, att man då ska ha en annan lön. Och det är väl det som är rättvist. Men det är ett jättesvårt begrepp. Och då kan man väl säga så att om du går till en borgerlig debattör och frågar om vad rättvisa är för dem, så har de ett svar. För de tror också på rättvisa, fast utifrån deras ideologi. Och pratar du med oss som är lite mer till vänster då, så har vi nog ett annat måttstock. Så det här ordet rättvisa är faktiskt en filosofisk diskussion. Det kanske vi skulle ägna ett helt avsnitt om. Då skulle vi kanske behöva bjuda in lite borgerliga debattörer också, vad vet jag. Men hörni, det är så att det här poddavsnittet nummer 2 om makroperspektivet inför kommunalkongressen börjar gå mot sitt slut. Men det är så att Lenita Granlund som höll i podden för några år sedan, hon körde ju hårt med det här foliehatt. Och Agnes Jonsson som är en flitig lyssnare av podden saknar det här, så att Agnes, nu återinför vi foliehatten, och bara för att vi har missat foliehatten ett antal avsnitt så blir det 3 foliehattar idag. Så det kommer delas ut en av Ludvig, en av Malin och slutligen en av mig, så en triad i foliehatt. Men om vi ska börja med det juridiska begreppet, Malin, vad är en foliehatt?
Jag tror inte att det finns ett juridiskt begrepp som är foliehatt. Men en foliehatt är väl att dela ut en foliehatt till den som har gjort en tabbe, gjort något dumt, sagt något dumt.
Ja.
Inte skött sig, helt enkelt.
Inte skött sig, ja. Så att foliehatt nummer 1.
Jag har ju varit på semester här nu, så jag var lite frånkopplad, men jag läste några artiklar här. KA har haft en grej om det här med toapauser, toaraster, möjligheten att gå på toaletten under sin dag, och man inser vilken omöjlighet snarare än en möjlighet det är för väldigt många utav medlemmarna i Kommunal. Och det är ju i mina ögon en foliehatt till de arbetsgivare som inte ser till att fixa så att det finns möjlighet att gå på toaletten under dagen.
Foliehatt nummer 1. Vi är emot att man ska pissa i skogen i hemtjänsten. Foliehatt nummer 2. Malin.
Ja, men jag hade ju svårt att välja. Jag satt och sög här på karamellen mellan 2 olika foliehattar på vägen hit. En lite mer djuplodad och en lite mer ytlig. Vilken vill ni ha?
Ja, men du drar båda då. Eller ta den som är bäst.
Ja, den som ligger mig just nu närmast är Filmstaden, som har infört förbud om att ha med sig eget godis till bion. Vad är det?
Ja, det är en jäkla foliehatt alltså.
Nu kan man inte gå och köpa vilket lösgodis man vill för att gå och se en film som man betalar 120 spänn för. Är det rimligt?
Det är inte rimligt, och jag som är från Småland konstaterar ju att deras lösgodispriser är betydligt högre än i andra butiker, så att det där gillar inte jag.
Nej, så då kör vi på den. Foliehatt till Filmstaden.
Filmstaden. Foliehatt nummer 3, och den kommer faktiskt gå till Sverigedemokraterna. Och de har ju länge propagerat för att de vill stärka pensionärernas ekonomi genom höjd pension. Och nu går några partier fram i riksdagen om att de vill stärka, och det är framförallt Kommunals medlemmar, upp till mellan 750 kronor och 1000 kronor kommer massvis av för detta medlemmar i Kommunal faktiskt få möjlighet att få om det här går igenom i riksdagen. Men nu hänger ju då Sverigedemokraterna med lite andra partier som kanske inte tycker det här rättvist är samma ord som vi tycker. Så foliehatt nummer 3 kommer gå till Sverigedemokraterna som just nu inte bekänner färg när det gäller att öka pensionen mellan 750 kronor och 1000 kronor till de absolut fattigaste pensionärerna. Och det är många av dem är för detta kommunalare. Så 3 foliehattar, pissa i skogen, godiset i Filmstaden och höjda pensioner för de fattigaste till Sverigedemokraterna. Och med de 3 foliehattarna, Agnes, så tackar vi för dagens avsnitt. Och vi hoppas att ni lyssnar framöver då vi ska djupa lite mer i andra motioner och smått och gott inför Kommunals kongress. Ha en riktigt fin dag!
Tack för idag och hej!